Det andra är att man är så här lagom fräsch när man precis, man har lite bajs på handen, man har lite spia i håret.
Men det är ännu bättre, tänker jag. Det är ännu bättre.
För att man inte är så uppstyrd då.
Ja, men då ser man ju folk för vad de är.
Jag blev så grymt irriterad häromdagen för att det var en kille på jobbet som sa: "Åh, jag önskar att jag var singel så att jag fick lägga upp mig på någon dating-app och få lite mer bekräftelse." Och jag bara, vad menar du? Ja, men man får som bekräftelse i dating-appar. Ja. Och då tänker jag, dels sa han det, sen har det varit rätt mycket snack om dating. P1s program Kropp och Själ har pratat om det. Då pratar de om att det är bekräftelse, att många använder nätdating för bekräftelse. Vi ska ju vara med i Malou efter 10 och då vet jag att där ska det också pratas bekräftelse. Och då tänker jag bara, vilket universum lever de i? För att jag har då ta mig fasen inte känt mig speciellt bekräftad i nätdating-appar. Alltså precis tvärtom. Och det var ju därför min terapeut sa, nu får du lägga av med Tinder eftersom jag i princip...
Du blev heartbroken istället.
Heartbroken,
eller?
Undrar ju så här, vad är det för fel med mig? Alltså det är inte så enkelt som om många swipar höger på mig så känner jag så här, ah shit, jag är ju the shit. Det betyder egentligen inte så himla mycket. Det betyder inte lika mycket positivt som det är negativt att man börjar chatta med någon och plötsligt har man upptäckt att man har blivit bort, de har tagit bort matchningen eller försvunnit eller svarar inte på någonting.
Ja, det är ju baksidan av det. Men jag tänkte annars om din kollega där att vad det han såg framför sig var väl kanske just det här bara, ja, jag kan visa att jag kan matcha med andra personer som så att säga tycker att jag verkar tillräckligt intressant för att matcha med. Och det är en bekräftelse i sig nästan vad som än händer efter det. Det är så jag tolkar det, men jag vet inte. Han kanske menar han att så här, sitta i långa konversationer med folk och bli bekräftad och bara, åh, du är så snygg och din profil är så häftig. Eller liksom, vilken nivå av bekräftelse pratar vi om egentligen?
Nej, jag vet inte, men jag tror att hans syn på nätdating är exakt den som de flesta har som inte själva har varit inne i det. Det vill säga att man tror att det är en kick för egot.
Ja.
Jag kan inte komma på något värre för egot än att hålla på med nätdating just nu. 2020,
nej, jag håller med.
När man är 40 plus med fast alla dessa appar och alla dessa...
Nej, men jag håller med samtidigt som jag liksom också har ju varit där. Alltså jag menar... Ja, det är ju, ja, nej, men det här med att man liksom loggar in eller startar apparna som en förströelse mer än i syfte att träffa någon. Mer som en gammal vana, lite grann som att scrolla på Instagram på bilder. Lite så att en datingapp kan bli så också. Lite så här, för att se vad som finns där ute.
Fast men, ändå med en hemlig önskan att träffa kärleken, för verkligen. Så cool är det ju inte.
Nej, men också så här, noll självinsikt i att det beteendet inte kommer liksom ge det. Nej. Men jag tänker, ur ett bekräftelseperspektiv så kan jag ju också känna igen mig i känslan av att så här, det blir ju som en kasinomaskin att dra i spaken och se så här, kommer någon annan ha tryckt ja på mig när jag loggar in nästa gång. Alltså det finns ju ändå en bekräftelse i det. Sen är den förknippad med massa negativa saker också, tycker jag.
Men det är väldigt ytlig och sorglig bekräftelse.
Superytlig,
någonstans.
Superytlig, ja, såklart.
Som men, egentligen, jag tänker att det är som någon slags drog. Säg att det finns en lyckodrog, så tar man den så känner man sig jättelycklig, men det är egentligen inte äkta lycka.
Så är det verkligen.
Och det är lite så med nätdating heller. Jag vet bara att så lågt... Alltså jag jobbar ju också i en bransch som hela tiden bygger på att man duger eller man duger inte. Man är aktuell eller man är inte aktuell. Man får jobbet eller så är man dålig. Alltså, så jag måste hela tiden hantera att bli bortvald och att inte vara bra nog. Eller så där, och att man också säger det till mig. Ja, men det här var inte kul. Jag har ju fått höra... Att jag inte varit rolig nog. Mm. Nu fick jag höra, det var inte alls länge sedan, och sa, du är inte så kul att ha i paneler. Till exempel.
Det undrar man ju vem som sa det. Men, ja.
Ja, ska jag inte avslöja, för nej. Då blir det en nyhet kanske. Men det är ett väldigt stort underhållningsprogram. Och jag är ganska, tycker jag då, hårdhudad. Mm. Men den lilla gråt personen jag blev efter några veckor på Tinder, det var inte klokt. Och jag vet inte varför, om det är att man öppnar sitt hjärta korta, eller om det är att jag är nybörjare, att jag fortfarande är så himla rookie på nätdating.
För du säger ju något väldigt intressant med att, för det där som du beskrev att, som, om din roll i paneler.
Mm.
Jag hade ju blivit helt knäckt av en sån kommentar. Medan jag på Tinder eller någon annan app tror jag är mycket mer luttrad och hårdhudad, för att jag har liksom har mycket större vana vid det än vad du har, så att säga.
Mm.
Då har man liksom genom åren blivit så här van vid att säga, ja men det är så spelet ser ut, det är ingenting som är, för liksom man har så att säga varit på båda sidorna själv. Man har både varit en person som så här, oj nu hände något, nu försvann jag bort från en konversation, nu raderar jag appen, alltså det är så där. Man har varit den personen.
Mm.
Man har också varit personen som har suttit och känt så här, men gud, vad tog hon vägen någonstans? Varför svarar hon inte? Varför avmatchade hon mig? Alltså så här, ja, men man har liksom varit, har man varit i båda positionerna.
Mm.
Det är klart, då har man ju lite större förståelse för att, för hur det liksom, hur det kan se ut. Det är lite som att ha sökt många jobb och gått på många anställningsintervjuer. Då blir man också kanske till slut van att så här, ja, men du vet, det blir inte alltid jag som får jobbet. Liksom. Men om man då dessutom har några jobb bakom sig, då vet man ju att så här, jo, men jag har ju fått några jobb. Jag vet ju att jag åtminstone liksom har fått de jobben. Jag tänker att där finns det något så här.
Ja, det är något där. Men kan det vara också då, kan det bli en svårighet då att träffa någon, att klicka därför att man blir hårdhjärtad, eller vad man skulle säga?
Verkligen.
Tror du att det hänger ihop?
Gud, ja.
Alltså, för jag är ju som en riktig blödmaskin, och jag tänkte på häromdagen bara, jag hann ju med några dejter där under min singelperiod på 8 månader, och jag kan fortfarande tänka så här, undrar vad de gör idag, hur gick det med det där projektet? Man, jag skulle inte bli konsultant som ringer och bara, hej, hur har det gått med allting?
Men du vet, med man, renoveringen av badrummet, blev det av till slut?
Men jag kan känna att det känns jättekonstigt att bara lämna.
Ja, nej, men det tror jag, det är ju verkligen nej, men det här att det blir som en, vi har ju pratat om gamifiering, eller det här liksom att det blir ett spel mer än att det faktiskt är ett konstruktivt sökande. Men det tar ju, det är ju inte så att man går från en dag till en annan, utan jag tänker att det tar någon slags invänjningsperiod innan man hamnar i det. Men det är därför som du, som då träffade Anders efter, liksom på första försöket eller på nätet. Att,
efter 24 timmar.
Ja, och är man då två personer som har
som
den här
öppna
inställningen. Öppna fina hjärtan och bara, nej, men som inte har blivit förhärdade och luttrade, utan är fortfarande så här, ja men jag är ju här för att träffa någon och det verkar funka bra. Så här. Men jag känner ju själv att jag är ett lost case, och därför ska jag ju inte vara på de apparna, tänker jag.
Men det är ju inte så hoppfullt. Alltså, om, jag tänker att man måste kunna mjuka upp hjärtat. Alltså att det inte finns lost case, utan det måste handla om en inställningsfråga.
Men är inte svaret att liksom, ja, inte så att säga fortsätta göra samma sak, och kanske framförallt inte vara på samma ställen, tänker jag. Att ett sätt är ju liksom att så här, search within yourself, typ så, att det är ju liksom en annan väg framåt än att bara fortsätta om och om igen göra samma typ av misstag eller ja, alltså bete sig likadant, att det är så här, ja, så känner jag i alla fall. Men sen så har man ju sina perioder. Där vi har ju också pratat om det här att man liksom är man bara, jag raderar allt, jag försvinner, jag tänker inte dejta någon, jag tänker vara singel, jag tänker vara celibat, nu försvinner jag. Och sen så går det 3 månader och så bara, då kommer det lite tillbaks, den här liksom också så här romantiken kanske, och det här känslan av att så här, jo men det skulle ju vara härligt ändå liksom. Så
det, men det är ju för att det finns inga alternativ.
Nej.
Och det här så blir så himla, det är så, jag tänker på det jätteofta.
Mm.
Det finns ju inga alternativ om man vill träffa någon. Inte bara för att...
Det finns ju alternativ, men de är inte lika vet du det? De är ju inte så att säga massproducerade. Du kan inte få liksom se hundratals personer på kort tid försvepas förbi på krogen eller på jobbet.
Man kan inte gå på krogen ens en gång. Man kan inte vara nära.
Men kompisar kan man ändå träffa. Kollegor har man ändå kontakt med. Alltså jag menar så här, men det är ju en otroligt mycket mer långsam process. Där man liksom är så här, din drömman kanske kommer börja jobba på ditt jobb om 1,5 år. Då kliver han in på ditt arbetsplats. Det är lite den där grejen. Och så bara, ja men okej, vill man gå och vänta på att rätt person ska dyka upp? Eller vill man vara så aktiv och swipa hjärnet? Vilket jag ju då inte tycker funkar heller. Men jag menar, jag kan förstå att man så här tittar i sin omgivning och bara, nej men alltså jag har ingen riktigt som jag spanar på. Då blir ju apparna en enkel lösning.
För det jag tänker då är ju att då samlas på apparna som det är nu, samlas alla med stängda hjärtan.
Ja, verkligen.
Alla med öppna hjärtan. alla som bara använder det som förstörelse, swipar medan som tittar på agenda, som ibland är lite tråkigt där, vissa, och då sitter man och swipar lite. Vissa är där för de har laddat i 7 veckor, halvår för att våga. Så alla de här samlas liksom på exakt samma ställe, samma tid. Så det liksom finns ingen timing.
Och så är det jättebegränsad emotionell bandbredd, så att säga. Ja, det finns ingen sätt att liksom på något sätt...
För om man ska gå till fysiska miljön då, så säg då, jag bodde i Växjö ett tag och jobbade när jag precis var klar från universitetet. Och då var det var så här medelstor stad, men det var väldigt så här tydligt var man kunde gå för att träffa vissa typer av personer. Alltså stadshotellet var ett ställe, man kunde gå på en rockklubb, man kunde... Det är ju lite som att en typ av urval var redan gjort då. Det vill säga att man visste ungefär vilken ålder och vilken typ. Man hade ungefär någon slags... Man visste också, där gick vissa bara för att hångla lite och kanske ha något på annat stand. Här så var det mycket mer seriöst. Det gjorde ju att man åtminstone var lite mer mer samstämmig på något sätt. Man hade lite mer samma frekvens än som det är nu, där man bara kastar in. Det är ju helt galet.
Sen finns det ju såklart massa signalmarkörer i datingprofiler också.
Men då måste man ju kunna dem. Ja. Det blir så förbannat på, det finns ingen ordlista.
Men om vi gör den här jämförelsen då, om du till exempel innan pre-corona då, när man kunde gå ut. Även i Stockholm finns det ju så att säga rockklubbar och jazzklubbar och olika typer av ställen. Man kan gå på Berns, det har ett klientel. Man kan gå på Stureplan, man kan gå på någon sunkhak på Söder eller vad det nu kan vara. Mm. Man vet ju så här, jag kommer antagligen träffa på lite olika personer där. Men så det där finns ju även i storstan.
Absolut.
Men sen det jag tänker är en åldersgrej också, för att det där, ja, för det är också så här, ja, men kan man se den uppdelningen i vår ålder, alltså mellan 40 och 50?
Nej.
Så här, vad är så att säga, de här, för det du beskrev också i småstaden är ju också lite så här ungdoms...
Ja, det är helt liksom, sant. Ja. Nej, nu har vi olika öppna förskolor.
Ja, precis. Nu står man i föräldrakön och...
Fotbollsklubbar.
Ja, inte helt fel med frånskilda föräldrar i en fotbollsförening kanske, eller fotbollsklubb kanske. Faktiskt, om man ska vara ärlig.
Men då finns det två problem där. Det ena är att man inte vet om man har en relation eller inte.
Nej.
Oftast så vet man att de som var singlar gick ju oftast ut och de som var par gick inte ut. Back in the days. Det andra är att man är så här lagom fräsch när man har lite bajs på handen, man har lite spria i håret.
Men det är ännu bättre, tänker jag. Det är ännu bättre.
För att man inte är så uppstyrd då.
Ja, men då ser man ju folk för vad de är. Jag tänker att du behöver inte gå fram till någon annan förälder i en förening och säga, är du singel? Utan det man gör är ju såklart att man gör sin research and intelligence och kollar upp lite så här, okej, hur ser det ut? Man kanske addar varandra på Facebook eller det blir digitalt ändå. Men så här, jag tänker att vi är ju överens om att apparna inte så att säga gör det lättare egentligen.
Vi är överens, det är helt otroligt. Det tror jag är nästan första gången någonsin. Ja.
Vi började podden i somras, båda blockade eller förbjudna från Tinder.
Mm.
Där var vi. Där är vi fortfarande någonstans.
Ja, på ett sätt.
Ja.
Men och då blir det ju lite, det där det suger till lite i magen, tänker jag, när man tänker på oss 40-plussare och dejting.
Mm.
Alltså det är ju inte... Det är inte helt enkelt vad man ska göra. Och det som är väldigt märkligt i det är att jag träffar nästan ingen som tycker att det är raka vägen. Det är här, det är bara att köra. Alla känner sig ensamma och rätt misslyckade.
Ja.
Och med tanke på hur många singlar vi är i Sverige som är över 40 så är det helt galet.
Mm.
Hur kan vi sitta och vara ensamma?
Nej, men vi är ju... Dejtingsituationen i sig är ju ensam också. Ah. Alltså man är en person som träffar en person. Men det är verkligen ingen gruppaktivitet. Det var ju det förr. Liksom.
Min teori är att idag så är vi agerar som om vi inte tillhörde en flock.
Mm.
Att det har blivit så poppis nu att prata om så här att vi var flockdjur på savannen en gång i tiden. Men om vi utgår från att vi tycker att det stämmer, att det var så. Det var så vi liksom blev människor, och det är både genetiskt och biologiskt så har vi liksom gjorts för att hänga ihop i den här flocken. Mm. Där vissa är ledare och andra är...
Superstarkt socialt tryck liksom.
Ja, och samlare. Och man, det finns, alla har liksom sin roll i den här flocken. Ja. Så idag så lever vi som vi inte har någon flock alls. Men hela vårt sätt att vara och vilja, våra behov är liksom formulerade utifrån att vi är i en flock. Mm. Jag har tänkt mycket på det där, om det kan vara en också ett någonting som gör att det blir snedtändning hos många av oss. Mm. Det vill säga i en flock. Det behöver inte vara en flock. Det kan vara en familj, ursprungsfamiljen. När man har syskon och mamma och pappa och mormor och morfar och man bor nära varandra, så är ju inte det. Det första man tänker på är så här, jobbigt. Åh, vad jobbigt. Mm. Det är så mycket som är jobbigt med att vara med andra människor. Folk pratar högt, folk luktar, folk gör inte som man vill. Mm. Folk gör olika saker på olika tider. Allt det där är ju jävligt jobbigt, men det sociala, det härliga, är ju så himla härligt.
Mm. Man har liksom Hollywood-versionen av det lyckade samlivet med andra, liksom, eller familje, Bullerbyn-familjen som aldrig har några konflikter, liksom. Jag tänker att det är det som är idealet, och då man jämför som idealet så tycker man ju bara så här, men jag har ju så mycket friktion i min tillvaro, eller när jag försöker göra ett sånt eller ha ett sånt liv så blir det jättejobbigt, men fast det i själva verket är så att det kommer på köpet, så att säga.
Ja, jag undrar om vi pratar om det tillräckligt mycket, för det är lite samma sak med dating eller att bara leva som man gör nu, att man, det är så små kluster av singlar som håller ihop, par som håller ihop eller som inte håller ihop alls. Man sitter i sin lilla lägenhet, man dejtar en och en. Det blir så och det funkar liksom inte. Och det funkar inte, för vi har också tappat bort det här att det är jävligt jobbigt att vara med människor.
Mm.
Det är jobbigt att vara med det är en sak som är jobbigt med dejting. Man måste vara med folk.
Dessutom vara med folk som du inte känner, vilket ju ökar liksom anspänningen. Förvisso finns ju liksom en romantik i det att inte veta alla skavanker och sånt också, men det ökar ju också ansträngningen och anspänningen att vara nya för varandra, så att säga, tycker jag. Det kan man ju ibland längta till, att så här, när man lär känna någon lite bättre, att man så här, man kan ju vila mer i relationen då, tills det blir jobbigt igen när man kommer in i friktionsfasen liksom. Man har en bra vecka där någonstans mellan 3 månader till 6 månader. Där någonstans finns en harmonisk, nyförälskad fas där man liksom kan se varandra naken utan att känna allt för mycket skam. Och sen så går man rakt in i ångest.
Går det ut för dig?
Nej, inte så tidigt kanske, men senare det går det ju ut för uppenbarligen. Men alltså det du säger nu är ju också saker som jag verkligen, och ganska sent också, har börjat tänka på. Det här med att det liksom, det finns ingen, det finns inget friktionsfritt liv. För att det är väl det som jag hela tiden har sökt. Jag har sökt mig till ensamheten, bort från kollektivet. Velat återhämta själv, velat ta det lugnt, velat ha egen tid, allt det där. Men det har ju också varit ett sätt att slippa friktion mot omvärlden. Liksom.
Mm. Varför är du rädd för friktion? Vad tror du? Ja, det är ju jobbigt, jag förstår det. Är det att det är den lätta vägen eller sådär att slippa ta i tur med någonting? Eller?
Ja, det kan det ju vara. Mm. Och kanske också så här att slippa spegla sig själv, slippa se sig själv i någon annan. Alltså bli påmind om ens egna brister genom... För det är ju inte som att man bara står och tittar på någon annan och tycker den gör dåliga saker, utan det är ju lika mycket att man inser ju bara, just det där var ju inte så jävla smart det man själv gjorde, eller... Man ser ju sina egna brister för att det påverkar ens omgivning.
Mm.
Och då är det så här, ja, men det är ju skönare att ligga helt själv ensam hemma och inte tänka på vilka brister man har. Alltså typ så.
Ja, just det.
Nu tänker jag ju högt här. Det här är ju ingen djup analys, så att säga. Men jag tänker ju liksom att det är så jag fungerar då. Att jag liksom vill dra mig undan från exponeringen.
Men det är samma typ av självbedrägeri som jag har hållit på med i mitt liv, där jag har tagit en partner. Jag ska inte säga vilken som helst, inte alls så, men jag har stått ut med väldigt mycket för hellre ha någon som ligger bredvid så jag slipper möta mig själv än att ligga själv och möta mig själv. Ja.
Men det är intressant. Ja, då är vi lika fast helt olika. För att jag menar, vi båda säger att vi inte vill möta oss själva. Eller hur? För du sa ju det nu.
Ja,
och jag sa samma sak, att jag möter mig själv när jag speglas i hos andra. Då möter jag mig själv. Annars så är jag liksom lite mer tillfreds som jag är helt själv.
Gud, vad intressant. Det för när jag tänkte på det här med bekräftelse och hur alla, hur man liksom har slängt det, som att ta gruskorn och så slänger man ut i rymden. Lite så är det så här med datingappar. Och just att när det är så flyktigt och vi vill, vi tänker att vi är individualister som klarar oss själva. Men vi klarar oss inte själva.
Nej.
Det går inte. Vi kan aldrig fly det jobbiga. Vi klarar oss inte själva. Jag tänkte, jag som håller på mycket med utmattning och så, kollar på forskning och undersökningar. Så man vet ju fortfarande inte vad som gör att man mår bra. Jag skrattar, men det är så här, halva världen är utbränd. Och vi vet fortfarande inte vad det är som behövs liksom som medicin mot. För det har inte forskats tillräckligt länge.
Nej.
Men en sak som man verkligen börjar se nu är det absolut bästa mot psykisk ohälsa och mot stress. Det är att vara tillsammans med andra.
Mm.
Alltså inte stänga in sig eller inte. Jag kommer ihåg jag sa om den där läraren, dansläraren på Kuba som mådde dåligt psykiskt en dag.
Mm.
Och våra lärare bara bröt av alla lektioner och samlade ihop alla danselever från 30 länder. Vi var säkert 50 pers. Bara, han mår dåligt, vi går hem till honom.
Ja, just
det. Vamos a la casa. Så gick alla hem dit och så trängde man in sig. Och han fick liksom inget utrymme. Det låter ju hemskt, men han fick liksom inte utrymme att inte må dåligt. Då tänkte jag just så här.
Ja, det har ju något. Bara när, ja, bara när du berättade så, så inser man ju också att så här, det där har ju någonting. Men jag vet inte, skulle du...
Men
hade
tänk...
han, men jag vill veta mer om den här kubanen. Så här. Men skulle den personen då... Alltså så här... För jag tänker att initieringen av det där, att man måste ju också säga till flocken.
Mm.
Att så här, ja, hallå allihopa, jag mår lite dåligt. Det är ju den första grejen som händer innan du ens kan få det där stödet.
Nej, jag tror han ringde in och sa... Ja, men jag mår inte så bra, så jag kommer inte idag.
Nej, just det.
Och då var det någon som sa där, de hade ju det i system.
Ja, just det.
Alltså när någon, där vi i Sverige tänker, han mår inte så bra, vi låter den vara i fred.
Mm.
Så var det precis tvärtom, åh, han mår inte så bra, vi måste hem dit allihop.
In your face!
In. För det andra jag tänkt på då med nätet, det är att när de har, vad heter det, när de stänger Big Brother.
Ja, just det.
Eller Robinson.
Ja.
Alla de här där de låser ihop folk så att de inte har något val.
Mm.
Då träffar folk varandra och blir kära.
Mm. I alla fall, inte alla, men...
Nej, men många hittar i varje sin säsong. Kärlek där. Och rent statistiskt borde det vara helt omöjligt.
Ja.
Men då är det där igen. Man blir en flock.
Mm.
Man inser att okay, den här personen är kanske inte bara härlig, den är jobbig också. Men alltså, det finns en helt annan.
Sen gör ju de aktivt slår ju hål på gruppdynamiken i varje avsnitt eftersom de tar bort folk hela tiden eller röstar ut. Det gör ju att du hela tiden måste bygga en ny grupp, tänker jag. För att man kan ju tänka sig hur stark gruppen hade blivit om det var samma grupp i 8 veckor som liksom levde på Robinsonön, så att säga. Då hade de ju liksom bara tvingats komma överens liksom.
Mm.
Medan nu är det mer så här, jag hatar honom, vi röstar ut honom i nästa öråd. Alltså sådär.
Eller liksom, ja, det kanske det också, att det är liksom nu eller aldrig, att det finns något sånt ödesmättat som också gör att man orkar inte tänka på om någon smaskar eller röstar på fel parti, utan man...
Jag kommer ihåg att jag alltid sagt om zombiefilmer, eller zombieapokalyps, det är temat, jag tycker att det är väldigt intressant i filmer, jag gillar sådana filmer, och då säger jag alltid så här, jag gillar inte att se zombies specifikt. Utan jag gillar ju vad det gör med människorna. För det är alltid människornas relationer till varandra som blir ställda på sin spets i zombie-temat. Eller i liksom katastroffilmer. Det här att när allting är liksom under attack, när ditt liv hotas, vad händer då med relationerna? Vad blir viktigt? Och vad liksom... Det finns ju en som heter... Vad heter den nu då? Där de är inlåsta på ett shoppingcenter i hela filmen, typ. Är det Dawn of the Dead? Nej. Jo, det är det kanske. Det fanns en remake också, amerikansk, i alla fall. Men just så här att, och du vet, det är lite så här, det är alltid så här representanter från hela befolkningen. Det är så här, någon, alla etniciteter och alla samhällsklasser, och så ska de samsas liksom.
Mm.
Det är det spelet älskar jag, hur den där flocken då skapas och lever under det yttre hotet. Och var de liksom tar vägen. Så det är ju någonting med eller fördelen för dem, så att säga, är att de har ett yttre hot att enas kring. För det är också alltid en fördel att...
Men vad har vi nu då?
Ja, vad har vi?
Vi har ett yttre hot som förenar oss. Vi har ju en pandemi för 17, en världskris.
Men känns det inte mer som att det var något vi höll på med i våras?
Alltså, vi höll så här, på att hoppas att det skulle bli...
Nej, men också enas. Att, så att säga, vi hade förståelse och empati för varandra. Att nu är det hårda tider. Nu ska vi... Liksom, alla ska hjälpa till. Alla ska med. Nu följer vi restriktionerna. Hej och hå. Och sen så har man liksom en tid nu i höst kanske där det liksom är så här, men nu orkar vi köra vidare med det här. Alltså det har man ju sett i andra länder, protesterna mot lockdowns och sånt. Att så här, det finns ju en begränsning för hur länge man orkar liksom. Jag menar inte att det egentligen att det ena säger emot det andra, för du har ju helt rätt i att man enas ju kring hotet.
Men egentligen borde vi ju bara liksom, det borde vara hur mycket kärlek som helst just nu.
Ja.
På 2 meters avstånd. Nej, jag vet inte.
Jag lyssnar, om vi ska nämna andra poddar i det här avsnittet, kan vi göra det?
Ja, det kan vi.
Jag lyssnade faktiskt på, det här kommer chockera dig, men jag lyssnade faktiskt på Henny Clifford och Nour El-Fries senaste poddavsnitt.
Mm.
Där de pratade, eller Nour pratade om att hennes, var det kusiner, alltså släktingar från Syrien, som verkligen så här, de flydde i gummibåt över havet liksom. Mm. Men när hon liksom insåg att så här, när de återförenades liksom säkra då, de hade kommit fram och det var liksom, och hon sa ju det så här, första timmen var ju fantastisk, det var ju verkligen kärlek, vi återser varandra, och sen efter en timme då var det liksom tillbaks till gamla vanor, börja tjafsa med kusinerna så som de alltid har gjort, började prata politik, var helt oense, och just det liksom att, ja, flocken liksom, men också på gott och ont att man är ändå människa. Jag vet inte vad jag vill komma med det, men jag tycker
det
är intressant.
Det här att man glömmer, att flocken är jobbig, flocken är underbar, flocken måste vi ha.
Flocken är kärlek, men den är också,
jobbig.
Också jobbig.
Tänk, flockdating, det kan bli nästa. Man stänger in 50 personer blir då i ett rum, och så får de vara där väldigt länge tills flera kärlekspar.
Man gör inte så mycket mer om de får bara vara där.
Nej, kanske inte. Du träffar ju din familj. Och det är bara härligt.
Ja, i helgen faktiskt. En återförening. Min syrra bor ju i England i vanliga fall. Så hon behövde komma hem och förnya sitt pass. Och passade på såklart och hälsa på. Och det är ju första gången på många år som ursprungsfamiljen, det vill säga mina föräldrar och jag och min syrra, träffades bara vi utan respektive eller barn eller någonting. Så det var ju lite speciellt. Det är ju liksom en återkomst på något sätt. Ja, jag vet inte vad jag ska... Det var liksom en jag vet inte, jag tror att det fanns... I mitt liv så är det ju någonting som har hänt sedan man fick barn. Och det är ju så här världens äldsta spaning. Men det blir också skillnader, som min syrra haft barn länge. Och jag nu har barn.
Så hittar ni
nu varandra. Hittar vi varandra lite mer. Och i våra... Alltså, i livssituationerna. Och också som familj, tänker jag, ursprungsfamiljen. Att så här, man är liksom... Nu har alla gått till nästa steg på något sätt. Men sen hade vi såna här diskussioner om hur man vill ha det när man blir äldre. När man är nära att gå bort, eller om en går bort först, eller vad händer då? Så här, lite sådana djupare diskussioner. Och det är ju alltid... Det jag också kände är väl så här att ålder är ju en attityd också. Så här. Att jag ibland kan känna att mina föräldrar som är superaktiva och gör jättemycket saker... kan prata om sig själva som, vi är så gamla nu, vi är äldre nu. Ja, jag bara så här, ja, fast ni gör ju jättemycket grejer. Ni är ju liksom, det är inte som att man bara sitter hemma på en stol och väntar. Liksom, utan, så, och vilket jag tycker är jättepositivt såklart. Så det där, och det tänker jag också, det slår tillbaka i mig själv att jag känner så här, hur ser jag på mig själv i nuläget? Liksom? Hur
ser du på dig själv?
Men jag kan ju också känna att man har klivit fram ett steg i livet. För att när jag var mellan... Ja, säg 20 och 35 liksom. Då var man på något sätt, då var det lite så här, vad som helst kan hända, jag kan byta riktning i livet när som helst. Jag kan hoppa på ett uppdrag eller jag kanske träffar någon som tar mig i en helt ny riktning. Och för varje år man växer, eller ju äldre man blir, så känner man liksom att så här, ja, men nu är jag ju den här personen. Sen kan jag liksom, jag kan byta liksom saker jag gör om dagarna så att säga, men det kommer inte förändra själen eller botten i den jag är liksom. Och det känner jag verkligen är en sån här på gott och ont grej, att så här, det finns otroligt mycket fördelar med det, för man landar i en slags trygghet, men det finns ju också den här känslan av att så här, ja, men du kan ju inte bara stanna upp och liksom stagnera så att säga. Men har din syn på dig själv liksom ändrats på det sättet, eller?
Ja, det har den ju över åren. Kanske. Men jag tänker, när du säger så här att man pratar om sig själv på ett visst sätt,
mm.
så tänker jag jättemycket på hur många som i min ålder, jag är 47,
mm.
kallar sig tant och jag är tant och jag är tant. Man är ju inte riktigt tant. Eller, man skulle kunna se på två sätt. Antingen så är det väldigt härligt att vara tant. Alltså det är fint med tanter. Tanter har ju liksom verkligen byggt Sverige,
folkhemmet.
Föreningsverksamhet och hej och... Men å andra sidan så om man med tant menar att man är lite gammal och lite tråkig så är man ju inte det. Kanske någon gång. Eller det är ju en inställning.
Sådär. Ja, men lite så.
Mm.
Men jag tänker på du, för nu när vi, i början när vi poddade så, eller om det var när vi var gäster i P4 eller någonting, så sa du ju liksom, ja, men vi är ju så här medelålders och liksom poddar. Och så får man ju inse så här, ja det är man väl då, antar jag.
Alltså, det, för mig är det nog härligt.
Nej, men för mig är det ju något jag aldrig ens skulle sätta som etikett på mig själv. Nej, för jag känner mig så långt ifrån det för att jag liksom... Men det är för att jag har ju inte heller tonårsbarn eller jag liksom...
För det är väl helt härligt, du går ju emot allt på massa olika sätt.
Jag går ju inte emot allt på massa andra sätt, men visst.
Nej, men alltså, jag gör lite tvärtom och lite upp och ner och lite fram och tillbaka. Jo. Det är ju jättebra. Jag kanske är traditionell då, jag har inte tänkt på det. Mer än att jag, medelålders tycker jag är lite härligt. Däremot så vill jag inte tanta mig.
Nej, men det är precis. Jag tror att jag kopplar ihop med, alltså begreppet medelålders med liksom lite äldre.
Mm.
Och sen uppenbarligen måste jag ju förknippa det med något negativt, för det hör jag ju själv när jag pratar om det nu. Men det är väl så att jag har sett mig själv som tidlös så himla länge, att man liksom, man är ju inte det, man uppfattas ju som sin ålder av andra.
Mm.
Men inför sig själv, det här att så här, vilken ålder bottnar man i liksom, för det påverkar ju hur man närmar sig andra människor också och relationer och så här, vilka kan man tänka sig att vara med liksom.
Vi, imorgon så ska vi vara gäster hos Malou.
Just det.
Mm. Och det är roligt för att vi är ju där i egenskap av att vara medelålders dejtare.
Ja, jag får bara bita ihop och acceptera mitt öde som... Ja.
Är du nervös? Vi har det är 20 minuters taltid, det är väldigt mycket för att vara tv.
Ja, det är det faktiskt. För er som inte brukar vara med i tv då, så får man ju säga det. Ja, det är ju otroligt långt.
Mm.
Sen brukar det ju alltid kännas snabbt när man är klar med det. Nej, jag är inte nervös. Men det blir intressant att se vad vi får för frågor. Om det sticker iväg åt något oväntat håll. För det brukar jag alltid göra, tycker jag. Det blir alltid någon sån här...
lite svettig av att de tycker att så här, åh, vi vill ha massa tips. Och så tänker jag, finns en podd i hela världen som heter Dating Haveriet. Om att haverera när man dejtar. Kom och berätta hur man ska göra.
Ja, precis. Men hade vi inte kommit överens om att så här, man kan prata om så här, hur man får till dejterna, men kanske inte hur man lyckas på något sätt.
Alltså, ja, förstår jag, kan ju inte ens det.
Nej, men uppenbarligen kan du det. Du har ju ändå träffat Anders via
Tinder.
Ja, precis.
Just det, men det var ju ren flax.
Ja. Det var ett olycksfall i arbetet. Nej, men det var väl... Ja, vi får se vad som händer.
Ja.
Jag är inte orolig för... Jag vill på säga, jag är inte orolig för oss. Jag är mer orolig för programmet. Nej, jag ska bara...
För dating i Sverige.
Ja, precis.
Du, nästa avsnitt är avsnitt nummer 20. Så jag tänkte vi ska göra om succé.
Succépodden, poddavsnittet. Ja,
frågeavsnittet.
Ja.
Ställ frågor.
Ställ
privat,
frågor.
Personligt. Upp och ner, bak och fram.
Hur ställer man frågor, Karin?
Gör det på våra sociala medier, antingen i Facebookgruppen som heter Datinghaveriet eller direkt till oss på Instagram där jag heter Karin Adelskold och du heter...
Jag heter Fredrik.Vass med W-A-S-S. Jag har en punkt i mitten. Så
ja, det var väl onödigt.
Ja, nej, men det är det andra namnet för upptaget.
Jaha.
Så Fredrik.Vass på Instagram. Eller googla oss så hittar du säkert mejladressen och sånt också.
Kan
ringa?
Nej,
kanske
nej,
inte ringa.
Nej,
usch,
nej,
förlåt.
Nej,
ring inte, men skicka gärna meddelanden i valfri kanal. Så
och ställ massa frågor, det blir kul.
Ja. Mm.
Hello.